We're excited to address the subject.
Vi ser fram emot att tala om dagens ämne. Hur man kan få svar på livets problem och svårigheter genom att tillämpa Jesu Kristi evangelium. Kyrkans presidenter har gett oss stort hopp i det förgångna om hur evangeliet ger oss svaren på de här svårigheterna och problemen. Jag har valt två uttalanden som jag vill dela med mig här idag. Det första kommer från president Spencer W. Kimball från aprilkonferensen 1980. Han sa, får jag påminna oss alla om att vi, om vi efterlever evangeliet och följer kyrkans ledares råd, kommer vi att välsignas så att vi undviker många av de problem som hemsöker världen. Herren vet vilka problem vi ställs inför. Om vi håller hans bud är vi berättigade till himlens visdom och välsignelser för att kunna lösa dem. Bröder och systrar, jag vet att evangeliet är sant. Det har svaren på alla frågor och problem som vi kan möta i livet. Nu något som president Ezra Taft Benson sa till missionärerna. Jag vittnar för er om att vi har svaren på världens problem. Jag vet var vi är på väg. Vi är på väg och Herren leder sitt verk genom en Guds profet och särskilda vittnen som bär vittnesbörd om vår Herren och vår frälsares gudomlighet, som är den här världens Gud under Faderns ledning. Vi kan inte misslyckas i det här verket. Med en sån försäkran från Guds profeter är det tydligt att kursen vi ska ta för att tillämpa Jesu Kristi evangelium i våra liv är tydligt markerad. Äldste Kristoffersson och jag ska använda frågor och svar under vår presentation. Och vi kommer med hjälp av tre frågor att ta upp hur man kan tillämpa evangeliet genom tjänande, genom räddningsarbete och genom att ära. Jag kommer förstås att ställa frågorna och Elster Kristoffersson kommer förstås att svara på dem. Vi kommer bara att behandla frågorna i korthet och hoppas att ni går vidare med dem och söker ytterligare kunskap och insikt. Vi börjar med tjänande. Vi tillämpar evangeliet genom att tjäna vår nästa som frälsaren visade oss under sitt jordeliv. Men först måste vi förstå hur världen ser på oss och vilka vi är. Så den första frågan är mormoner kristna?
Ja. Du har redan nämnt att svaren på livets svårigheter och problem kommer från evangeliet och av att tillämpa evangeliet, vilket betyder att man måste följa Kristi lära, bud och exempel. Och jag tror att det är ur detta kristuslika beteende och tjänande som vi hämtar vårt bästa och mest övertygande argument om att vi är kristna. Jag vet att det finns de som anser att vi inte stämmer in på deras definition av kristen ortodoxi. Det kan vi inte göra någonting åt, men vårt exempel bör vara sånt att ingen kan bestrida att de sista dagars heliga älskar frälsaren. Ingen kan bestrida att de sista dagars heliga försöker efterlikna frälsaren. Det är något jag tycker att vi visar genom våra handlingar. Som frälsaren sa, ni ska känna igen dem på deras frukt. Jag tillhör förresten en underbar församling där detta verkligen stämmer in på medlemmarna. Ett kort exempel. Amy har 5 barn, är gravid och har varit mycket sjuk under graviditeten. Tiffany har förmodligen fler barn hemma just nu än någon annan i församlingen. Men Tiffany ser till att hon då och då hämtar Amys barn så att de kan leka hemma hos henne för att ge Amy tid för sig själv att vila och att återhämta sig. Det är ett enkelt exempel, men jag tror man multiplicerar det 100,000-tals gånger så beskriver det vad vi anser att vara kristen.
Ja, det får du högsta betyg för.
Tack.
Nästa fråga. När vi tjänar andra, hur påverkar det oss själva?
Ja, tjänandets fokus måste alltid riktas utåt. Vi tänker på vad vi kan göra för att hjälpa andra. Men vi kan inte förneka att det påverkar oss samtidigt. Jag tror att empati och medkänsla för med sig något som förändrar vårt perspektiv. Det ger oss ökat mod och styrka att ta hand om våra egna behov. Det förädlar oss, det helgar oss. Du minns säkert att president Marjorie Taylor Romney sa att tjänande inte är något vi gör för att komma in i himlen, utan tjänande är det sätt man lever på i himlen. Du vet att det är Guds sätt att leva på, det är vad vi kommer göra där. Kristus kom naturligtvis inte hit för att bli betjänad, utan som han sa, för att tjäna. Det påminner mig om, jag markerade det här tidigare idag, något som Amalek sa. I Almas 34 kapitel talar han om efter bön och allt annat som en del av vår gudstyrkan och hur vi lever vårt liv. Han sa, om ni när ni har gjort allt detta, avvisar det behövande och det nakna och inte besöker det sjuka och lidande och inte ger av era ägodelar, om ni har några, till de som står i behov. Jag säger att om ni inte gör något av detta, se, då är det bön förgäves och till ingen nytta för er, och ni hycklare som förnekar tron. Förresten anser jag att det bästa tjänandet vi ger bör ske i vårt eget hem. Det är där tjänandet måste ske oavbrutet och konsekvent.
Låt oss gå vidare till den tredje frågan i den här delen. Personer med annan tro kan dela våra värderingar. Kan vi utföra Kristuslikt tjänande tillsammans med dem?
Ja, jag tror det faller sig helt naturligt. Vi måste inte tro på exakt samma lärosatser för att kunna samarbeta och tjäna tillsammans. Min erfarenhet är att jag blir bättre som person av sånt samröre. Jag har fått många tillfällen där jag bott inom och utom Förenta staterna att arbeta tillsammans med andra grupper. Personer med annan tro, och ibland till och med utan tro antar jag, men personer som vill väl. Och som jag sa, jag är bättre som person tack vare det. Och kyrkans organisation lämpar sig väl för gruppkännande. Våra quorum och församlingar och alla organisationer främjar och förbereder oss för att verkligen för att gå i täten, men ibland även för att sluta upp bakom andra. Vi har fått stor erfarenhet av detta, som du vet, och då syftar jag inte bara på lokal nivå utan även internationellt runt om i världen. Vi har gått samman med katoliker, evangelister, muslimer och sekulära grupper och enskilda. Jag tror verkligen, som jag sa tidigare, att det är en naturlig produkt av vårt Kristuslika tjänande och av att följa Kristus genom att leva efter evangeliet.
Okej, låt oss nu gå till nästa del om räddningsarbetet. Vi tillämpar evangeliet genom att möta andras andliga och timliga behov. Och igen, som frälsaren förevisade. Första frågan. Hur är räddningsarbetet en central punkt i vår tro?
Ja, vi talar om hur evangeliet kan ge oss svar på livets svårigheter, möta våra behov. Och jag anser att nyckeln till allt detta är Jesu Kristi återlösande kraft. Vi litar på hans nåd, att den kan övervinna synd och övervinna lidandet, till och med övervinna döden. Och en del av att tillämpa evangeliet i vårt liv anser jag är att delta i detta återlösningsarbete, hans återlösningsarbete tillsammans med honom, och det på ett individuellt plan som föräldrar, quorum och församlingar och stavar, vilken situation vi än befinner oss i. Vårt arbete är att återlösa människor, hjälpa honom att återlösa människor från andliga behov men också från timliga behov. Allt är en del av räddningsarbetet, så som det står i handboken, till exempel biskopens förrådshus. Biskopens förrådshus samlar välviljan, talangerna, tiden och resurserna som medlemmar har, vad det än är villiga att dela med sig av för att ge och hjälpa till med räddningsarbetet. Vi har talat om tjänande. Det är det yttersta uttrycket av tjänande. Och jag tror att det är på goda grunder som president Månsson uppmanar oss till detta. Så du vet, avslutar vi våra torsdagsmöten i templet med att rapportera vad vi gjort den senaste veckan. Och det tycks alltid vara så att trots allt som president Månsson gör i sin kapacitet som kyrkans president, så tycks han alltid finna tid för personligt tjänande och räddningsarbete. Han besökte någon på ett vårdhem, han gav någon en välsignelse, han gick på en begravning, han ringde någon som han visste kände sig ensam. Allt detta tycker jag är ett bra exempel på vad det betyder att ha detta. Vårt engagemang i Herrens återlösande verk, centralt i vårt liv.
Så vilken roll har prästerämmets kvorum i det här rättningsarbetet?
Jag anser att kvorumet har en central roll, en ledarskapsroll. Kvorumpresidenterna har förstås nycklar och de har tillsammans med sina rådgivare makten att bygga broderskap i kvorumet, att sträcka sig utåt och involvera alla kvorummedlemmar och deras familjer oavsett om de är aktiva eller inte, stärka dem i evangeliets förbund och hjälpa dem att förstå hur evangeliet kan vara en del av deras liv och hjälpa dem att övervinna sina svårigheter. Jag vet inte, men personligen när räddningsarbete vad prästadömets ed och förbund innebär, hur vi ärar prästadömet och förrättningarna som prästadömet utför, ligger i centrum för det räddningsarbetet. Du har ofta undervisat om den roll kvorumen och församlingsrådet har i räddningsarbete. Vill du säga några ord om det idag?
Ja, jag älskar ledarna för äldstekorumen och högprästerna. De leder korumen och korumen behöver ledare. Allt för ofta så ignorerar vi dem i våra församlingar så att vi inte inser vilken stor ledarskapsroll de verkligen har. Och jag hoppas att vår förståelse ökar för vad de gör för att främja räddningsarbetet i vår himmelska faders rike. Och jag hoppas att de får en längre ämbetsperiod än vad de har nu för tiden.
Jag håller med. Jag vill också säga att kvorumen verkligen gör är att ge människor verktygen som de behöver för att förstå evangeliet och tillämpa det för att övervinna livets svårigheter.
Okej, sista frågan i den här delen. Finns det likheter mellan räddningsarbetet som riktar sig mot de mindre aktiva medlemmarna och vår missionsverksamhet som riktar sig till mot icke-medlemmarna?
Tack för att du tog upp dem tillsammans, för jag tror att det handlar om samma sak. Den första riktar sig mot dem som har haft evangeliet sitt liv tidigare och vi försöker föra dem tillbaka till frälsaren. Den andra strävar efter att föra dem till Kristus för första gången, men i slutändan rör det sig om samma arbete. Och jag vill också nämna att vi inte säger till andra: kom och börja om från början. Ibland kanske det är så, men ofta säger vi: behåll det du har, allt det goda byggt upp under årens gång och som är en del av ditt liv idag, så fyller vi på med resten. Vi ger dig återstoden av att frälsaren erbjuder oss genom sitt evangelium.
Okej, låt oss gå vidare till vår sista del. Hur vi kan ära förbunden som vi ingår med Gud. Din första fråga. Vilken roll spelar templen och tempelförråden förbunden i att ge oss kraften att möta och övervinna livets svårigheter?
När det gäller att övervinna svårigheter vill jag säga att templet och templets förrättning är det yttersta sättet vi kan tillämpa Kristi evangelium på. Jag brukar säga att en av välsignelserna med templet och dess förrättningar är perspektivet det ger oss. När vi går till templet lägger vi ifrån oss alla bekymmer och problem och svårigheter utanför dörren. Och när vi kommer ut igen så finns de fortfarande kvar där. Vi måste plocka upp dem igen och de har inte förändrats. Men vi har förändrats. Vi har fått ökad andlig styrka, en större förmåga, ett klarare perspektiv på livet och vad allt innebär. Kanske känns det stora problemen inte så stora längre och vi kan ta hand om de mindre problemen som vi tyckte inte betyder något innan det växer och blir för stora för oss att hantera. Men jag tror också att det finns en gudomlig kraft som hör ihop med dessa förbund. Lärarförbunden säger att gudaktighetens kraft är uppenbar i Melkisedeska prästadömets förordningar. Och jag tror att det särskilt gäller de vi möter i templet. Jag tror att det bland annat betyder att det finns ett himmels inflytande, en gudomlig kraft som kommer över oss när vi ingår dessa förbund och håller dem. Så det är en plats för förnyelse, det är en plats för uppenbarelse. Templet kan bara utföra det är till för om vi är förberett oss. Ibland är människor kritiska inför vår gudstyrkan i templet och hävdar att den är onödigt hemlig, men det är inte hemlighetsmakeri som styr tillgången till templet utan förberedelse. Vi behöver verkligen vara förberedda och andligt mogna innan vi ingår dessa förbund och för att sedan hålla dem. De är mycket heliga.
Okej. Vilken roll spelar förbunden i att uppnå sann omvändelse?
För mig är det lärjungeskapets stig. Kärnan av alla dessa förbund är lydnad, vilket leder till offer och helgelse. Men för att uttrycka det med ett ord så är det lydnad. Och det leder med tiden till en förändring från den naturliga människan till en helig människa. Och jag tror inte att det finns ett annat sätt, en annan väg vi kan ta för att det ska ske. Jag anser att det är mycket trosförbyggande att veta att Gud ingår personliga löften med oss, med individen, utan att blanda in andra. Vi ingår dessa förbund själva, en och en. Jag läste för flera år sedan en fransk tidningsartikel som handlar om vårt arbete för de döda. Och där stod det att mormonerna tar mikrofilmrullar och doppar dem i en hink med vatten, lyfter upp dem och så alla dessa personer döpts. Jag tänkte, tänk vad mycket tid vi skulle spara. Men nej, det är inte så det går till. Eftersom dessa förbund är personliga, eftersom Guds löften och våra löften till honom ges person till person på ett individuellt plan. Och det tycker jag är trostärkande. Du har fått hans löfte, du vet att han inte kan ljuga, du vet att han kommer infria sitt löfte. Och det anser jag hjälper oss att ta hand om dagens bekymmer. Oavsett vad som sker just nu så vet vi vad som väntar på oss i slutändan.
Okej, din sista fråga nu. Vad innebär det att öva på att ära våra förbund?
Jag minns att en av bröderna sa en gång: vi går till templet för att ingå förbund, vi går hem för att hålla förbunden. Så praktiskt sett betyder det att vi håller förbunden främst genom det som sker hemma i äktenskapet och familjen. Men vi har samtal om hur vi kan tillämpa evangeliet genom att visa lydnad i räddningsarbetet och tjänandet. Allt detta är vad som menas med att hålla förbunden. Och jag vill särskilt nämna den fortgående omvändelsen som möjliggörs av sakramentet. Om vi förbereder oss varje vecka genom att göra det vi behöver göra för att förbättra oss eller omvända oss från eller bekänna och ta hand om under veckan innan söndagen och sedan gå till sakramentsmötet, ta del av sinnebilderna för Herrens försoning, välsignade genom prästadömets kraft, så tror jag att vi inte bara förnyar förbunden utan återigen får den utlovade syndernas förlåtelse och den heliga anden som vår vägledare i livet. Det är så man håller förbund.
Vill du bära ditt vittnesbörd om det vi har talat om?
Ja, tack. Evangeliet har verkligen alla svaren. Det är det vi har talat om tjänande, om förrättningar, om att hålla förbund. Och med tiden förändrar det oss. Vi får allt större förmåga att hantera problem. Det hjälper oss verkligen att förhindra och undvika, som i citatet du gav från president Kimball, undvika många av livets problem och svårigheter och hämta gudom igen. Och det anser jag är nyckeln till den heliga andens gåva. Vi har fått den välsignelsen Andens ständiga vägledning och hjälp och tröst och gåva för att bistå oss genom livet, vad som än händer. Han kan lära oss att tillämpa evangeliet. Han är vår vägledare och vår tröst. Och jag vittnar om att den heliga anden och hans kraft är verklig. Att Herren Jesus Kristus och hans återröstande kraft är verklig. Och att Gud vår himmelske fader som älskar oss och har förberett en väg för oss i evangeliet verkligen är vår kärleksfulla fader och han lever. Och jag vittnar om allt detta i Jesu Kristi namn. Amen.
Jag vill instämma med Elster Kristoffersson och bära mitt vittnesbörd. Evangeliet har återställts. Det här är Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Han är dess överhuvud. Han leder oss i det verk som vi har ansvarsuppgifter i. Det här är tidernas fullbordan. Han har gett oss vägen, sanningen och livet. Så att vi kan följa det. Jag vittnar högtidligt om att han leder oss och ger oss svaren på livets alla problem och svårigheter. I Jesu Kristi namn. Amen.